Ja, då jag var ofärdig med värnplikten i Finland 1919. Så började jag tänka, nu är det nog bäst att försöka fara ut i världen och få se om man ska kunna samla ihop några pengar. Så 1919 på hösten, nära julen var det, så landade jag i Kanada då. På nyårsnatten. Och då for vi ju ut till en stad som hette för Nestoville. Nej, det var Sudbury, ja. Och då for vi ut i skogen därifrån och arbetade där och för 45 dollar om dagen fick vi den tiden med mat. Arbetade i skogen. Väl, då får jag, så hade jag brev från min bekant som var från Singsbyn, Hugo Ström. Så sa han, nu ska du komma hit till Niagara Falls, för där arbetade ju på en kanal där som skulle vara för elektrisk kraft. Så får jag tid och men då var inte någon öppning, då det var lite hårt att få en jobb. Så vi menar att vi ska nog sticka runt en väg. Och inte kunde vi ju tarna vidare och då sa basen en dag åt oss, ni kan ju sticka runt pojkar, sa han, kanske jag får någonting åt oss. Åt där. Men då han sa det så inte slappade oss när vi sprang efter dem hela dagen. För till sist var han förargad på oss och sa, nu måste jag ge de här pojkarna någonting till jag, för jag ska slippa dem. Så var en som var bas där i svensk i kanalen, så han sa, vi får gå dit och så sa han, vis de här pojkarna vad de ska göra, sa han, för jag vill slippa dem, de springer efter mig som de ska vara tok åt dig, sa han. Ja, nu. Vi arbetade där och fick bra betalt. Det var lite farligt arbete där i vad de kallar powdergänge. Det är ju då man laddar och skjuter dynamiter. Och det var lite hårt. Man fick huvudvärk. För man la ner 28 upp till 30 lådor av dynamiter i ett hål. Och då var det cirka 30 hård som man sköt på en gång. Så blev jag skadad och då vi blev färdiga där så gick vi och började skela då på väggarna och så brillade man vad det var för smart, tog man bort en bit och så bortåt. Så var jag och föll och skel i glaven och skadade benet, så jag var på lasarettet en 3-4 veckor och var jag långsam, och då skrev jag åt bror min här i Håkum i Washingtonstaten att jag ville komma dit. Så sa han, ja nu, om du vill komma hit ska jag skicka pengarna åt dig. Jag hade pengarna kommit från sjukkassan, det jag fick från governmentet där, men det hade jag inte tid att vänta på. Så sa hon, sa den här kvinnan, sa hon, men här, kan du gå och lämna en nu, för du är inte utskriven i hospitalet, sa jag, men jag vill inte ligga där längre, sa jag, ska ta till Washingtonstaten. Så naturligtvis, det kunde jag inte hålla mig där, så sa hon, ja nu då ska vi skicka pengarna åt dig då, vad du har kommit. Så jag skrev åt bror min att han skickade mig. Det var 65 dollar som man skickade åt mig då, så bara iväg till Amerika. Och då jag kom bara ihåg att vi skulle en särskild ting som hände på tåget då jag gick över linjen. Då kom ju den här tullgubben runt och frågade hur stod jag var. Jag låg i bädden och så sa jag, nu jag var... Jag visste inte riktigt, så jag förstod mig riktigt vad han menade, så sa han ungefär 6 fot. så sa jag, ja, ungefär 6 fot, sa jag. Och jag är bara 5 fot 6. Så han var nog närmast 100 gånger. Nu har slapp ju över. Och då kom vi till Chicago. Då skulle jag möta en kamrat i Kenosha, Conrad Gregg. Och där kom där kom dit, så var inte han där. Han har gått till Kenosha, farit till Kenosha. Då får jag till Kenosha. Och då minns jag då han visade mig en dollar, silverdollar som såg nog så stor utan det tidigt. Och jag inte sett någon sån där förut. Så sa han, nu ska vi börja laga torget. Ja, han sa han, nu ska vi börja arbeta nu. Nu ska vi laga dollarna här, sa han. Ja, nu. Då får jag lämna honom och få till västkusten. Och jag kommer ihåg då jag var vind, det var snön i Håkon där jag kom dit och inte någon på tåg och mötte mig på tåget. Men bror han var nog varje dag ute. Men de trodde jag skulle inte komma med mig, jag var så sen. Så det gick inte utan det söndagsmorgonen. Då minns jag då att jag började fråga då. Där i Håkum, i storstad. Jag frågade en polis om han visste var han Gust Hellman levde. Jag sa, han ska gå han över bryggen på andra sidan. Där lever han på Aberdeen Avenue. Då kom dit så slog jag på dörren. Men inte när han öppnade. Då gick jag tillbaka dörren. Då kom Gust ut i. Ja, jag minns han hade en nattsärk på sig som var riktigt lång. Tantidigen var det ju som det tänkte så det nästan trampa i den. Ja, så då kom han hit och nu sa. Ja, sa jag. Hade en jäkla tid hit, sa jag. Ja, sa han. Du är väl hungrig då? Ja, nu är jag hungrig, sa jag. Allt vad jag hade gett från Chicago till Håkon med vina frukter som de kallar dates. Jag kör för 3 dollar utav det där och jag åt det där hela tiden. För inte kunde jag kunde ju inte språka och så det var lite hårt. Då började jag arbeta i skogen i Stönfield Camping. Var bror men var han runnade det här loading-dunket och satte mig och började arbeta med Herman Backlund som var bas på skidrådin. Och han tog i den där järnlinan och drog ut dem och jag skulle hjälpa honom. Man hade så bråttom den där gubben och jag steg i sådana djupa hål och så följde jag kul. Men han drog, jag hängde an till linan men han drog upp mig ännu fram skulle gå alltihop. Så jag arbetade med honom då. Och då frågade jag bror min, sa, hur mycket betalar det här? Så sa han, jag inte får det mer än 4 dollar om dagen. Så sa han, herregud, sa jag, ge några pengar här, sa jag. Jag hade ju 7 dollar, så jag var i Niagara Falls. Jag skulle inte borde komma hit, sa. Ja, men sa han, det får nog mig längre fram så du börjar förstå. 80-tal, sa han, kunde göra arbete. Och då började jag efter det så började jag fälttimbre och bocka loggan och bland. Och så arbetade jag på riggen då. Som vanligtvis som ett annat som min logga gör i skogen. Det hade ett stort. Det hade ju, ja, vad vi kallar riggen. Så vet jag inte vad det heter på svensk. Men det hade ett stort trä som det tog topp i år som var så det 75 upp till 100 fot långt. Och så lade ett stort block. Upp dit som vägde över 400 pund. Drog upp det med och då hängde det där på en riktigt stark träpp och så lade det där linorna som stödade det här sparträet och så att det skulle stå upp när de skulle börja dra in loggarna. Så det kallade det för guidelinorna. Och då hade ju där regla hallback som gick genom det där stora linor som gick genom mainline de kallade. Genom det där blocket. Och då var det en annan Lina som drog det här stora tjåkan tillbaka ut i skogen, så gick det fram och tillbaka och då lassade de på loggarna, landningen de kallade och så bort. Ja, det stod nog på. Ja, då arbetade jag där och fällde timbre för 4 år. Och då började jag låd, lassa på loggarna. Och då i morgon så hade vi en dunkingenjör, han som runnade dunken, för han var i stan på fyllon. Så vi hade till få en sån där som inte förstod sina vidare på det där och runnade den där dunken. Och det är ju maskin som drar in loggarna och lådar. Så arbetade jag med en Einar Smith och han var headlådare och jag var secondlådare. Då hade stora tänger som de la runt på knep i fast loggarna med. Och då fastnade fingret fast, handen fast i de där ringarna som höll den där tången. Så fick jag fingret in dit och så klämde jag ut av mig fingret. Det var allt vad jag, då arbetade jag inte mera i skogen. Var jag färdig. Då började jag få i skallen att nu ska jag gå i barbeskolan. Så får jag till Seattle och jag hade några 700 dollar i fickon till att få dit. Tänkte det här ska jag nog bota mig genom skolan. Och då var vi där. Men så har jag varit så det praktikant och försöka arbeta med det där hårklippas ifrån. Jag var i Gambelandet så jag klipps ju hår och nästan hela byn där för nothing. För ingenting. Så jag tyckte det där skulle vara passande arbete. Så jag for i skolan och gick, så lagade jag mig i frirummet och hade praktiserat. Se om det så kunde ha det kniven och så bortåt och kamban och raka gubban och där skade och blodin rann. Ja, inte jag så mycket, men det var sån där som inte kanske ens raka sig körna en gång. Väl. Jag var där i en vecka så klippte jag håret och den där gubben som var bas eller föreståndare. Så han, vad har du lärt dig till klipp håret? Så sa jag, jag praktiserar i skogskampan och i gamla landet. Och, ja, men du gör det bra, sa han. Ni behöver arbeta i denna mig. Så kom jag. Så fick jag från stolen som var näxt i första stolen då du kommer in. Och då hade jag tändat i kassan också. Så jag hade bra där med betalningen var ju låg, för vi fick bara, det var ju bara 30 cent för i hårkatt och 15 cent till raksy och då fick jag 20% av det där. Så jag brukar göra ungefär, ja ska man säga, 6-7 dollar i veckan. Där kunde man knappast leva på, så jag spänt all de där pengarna. Och då måste jag skriva, jag var inte giftande tiden så jag skrev, då tänkte jag nu ska jag nog, tog jag min examination och så får jag till Håkum igen och tänkte nu ska jag. Men det var nog så tråkigt så jag hade nog pengar så jag kommit till Håkum så jag hade skrivit till en flicka där som jag brukar nog gå och kurtisera mig och sa nå. Ska du skicka mig till Igerdalen nu så jag kan komma till Håkon. Så här fick jag från hämt och så. Jag kom till Håkon. Då var en poolhall som de kallade för Smidjon i Aberdeen. Och jag känner ju mycket loggare som brukar hänga runt den där poolhallen. Och då nästa barbershop, han var en grek. Så det här som ägde den där poolhallen sa du skulle bo. Få hit Jan Hellman och skulle nog få drömma upp några träd för dig han. Få mer kunder för dig. Så han sa jag får nog komma och arbeta dit. Så jag började arbeta där i Aberdeen och fick unionbetalning från första gången. Jag måste ha en union. Eller ja, nu vad det kallar jag. Ja, nu jag stod med det där tills. För 26 år barbera första 2 åren har jag olika shop och så började jag min egen raksalong och hade en med mig alla tider som jag betalade så mycket. Ja, nu det är just det betalt. Jag måste gå tillbaka till Kanada. Då vi for ut till första skogskampen där så gick vi 27 engelska mil som vi gick genom min stig. Det var ju snö nu, kolossalt mycket snö på vintern. Det kom till den där skogskampen och inte visste vi hur mycket vi ska få om dagen för vi kunde ju inte språk det förstås. Och då vi körde vi på tåget hela dagen och hungrig vår och inte visste vi hur vi ska få något att geta. Så vi satt, vi var 3 utav oss, Edvin Klockars och Karl Haglund och jag. Så sa vi, herregud vad jag är hungrig, undrar vad vi får något att äta. Så var en pojk som förstod svensk. Så han kom och sa, är ni svensk? Så sa vi, ja. Var nog som en engelsk har kommit runt och skydda oss. Då sa han, och kom då så ska vi ta till skogskampen och nå inte skogskamp, jag menar kokhuset och så ni får något till get. Så vi ger med honom så sa han det svenska något på engelska och han det kotchen, han var fransman, han det här pojkarna behöver någonting till get för det är hungrig. De har något att äta på hela dagen så sa så sa han, nu ska ni ha snus, sa han. Det var allt han kunde säga om det gubben som kokade där. Då steg vi upp 4 på tiden på morgonen och började travla i snön förstås och kom till den där kampen ute i skogen. Och basen kom med oss på skåda om vi skulle nå dag till någonting. Och jag hade en klocka så jag som gick ut och ska fälla. Karl Haglund han började köra med en häst som var riktigt. Då han var omöjlig han den hästen och hade dina tömmar där i sig bara jiha en så fort. Och då började Edvin och jag fälla. Och Edvin han var inte några riktigt van till arbetena riktigt hårt. Han var nog trött ibland. Så sa han, nu ska vi till arbete Edvin. Tänk om vi skulle vara avskeda och kan fälla så mycket timmar. Basin stod och skådde på sin stånd och så sa han, det går ju bra, sa han, ni ska bara backa linjen så ni går över linjen så kan ni ju fälla allt vad ni vill. Och då hade han fransmännen där och hände så vi arbetade så hårt så vi hade kontraktarbete och vi tog ner det med i trädaren, de gjorde så han la och alltid de fransmännen och där var vi allena och fällt från det gubben. Och då en dag då så föll vi ett trä och så föll det trä på ett annat trä. Så föll vi här. Så vi hade alldeles som i tält. Träden allt. Och det en som var i mitten så var åsågad nog. Och så sa han, gå inte något att ha släggen och slå över det trä så halkar och stampin. Så sa jag, ja nu med toskade vack, sa jag, för det blir fattig, sa jag, så har jag till klara mig härifrån. Ja, sa han. Och så stod jag där och slog, så sa han, kom an Janis, I tell you where, when to come out, när ni ska komma ut. Så, ja. Så till sist så for 3 år stampen och så brakade jag till och där började skåra runt och så jag. Ed Klockars namn så ropade jag bara namn. Fick jag någonting från honom så jag började skåra runt och bara låg han där och en sån där torr grana topparna kom och hittade honom i axeln så han var svima åt där han. Så jag hade hjälpt han till kampen då. Men då röjde man över till staterna. Farbror hans for över till Kanada och fick honom och så. Bara väg till staten. Och han är i San Francisco idag. Ja, jag tror det är detta alldeles. Jag vet kombination i... vad kallar du det? Condition. Det var dåligt för vi låg bara på i Kanada i skogskampen, låg vi bara på de här runda pålarna. Och ibland så var kvisterna som stack oss i ryggen. Och så var det så var det full och löss. Så hemskt löss så tog det nästan flytta den här blanketten som vi låg på. Ja, det gick ju bra i barbararycket tills depression kom. Och den började 1930 och höll ut för 3 år. Och jag arbetade nog många dagar i det där rakstugan. Och jag hade ju kassan där, men jag behövde aldrig begagna den, för det var allt. Det var ingen som hade några pengar. Jag bara skrev ner att de får betala för det. Och de får börja arbeta, och det tog 3 år. Och det var lite svårt för mig, för jag hade att betala hyran för raksalongen. Väl, det gick bara, blev bara värre och värre. Och tiderna var, blev så hemska, så folk gick åt till Salvation Army eller, ja. Och så hade jag organiserat en unemployment group som fick och fick billig mat om de hade någon slant. Och det där, jag kommer ihåg att det där, ja, naturligtvis så hade Salvation Army, det hade nog lite profit också. Men det, så det började bakbröt, så det var ju bara degen in i. Och det var ju bränt på utsidan, men det var inte fit för folk till ett. Så det var nog dåligt med förstånd där. Och när depression var över då, allt det där och allihopa började gå tillbaka till arbete. Det var efter Roosevelt kom in. Ja, då var det hårt att få något av de där pengarna som man har skrivit. Så man har klippt håret på den för 3 års tid. Men då började gå till någon annan barbershop. Det var det värsta. Så jag fick fast en pass och sa, nu kommer inte in till shoppen nu. Nå, Jan, jag har just börjat arbeta. Jag fick första pedagen. Jag tyckte jag var skyldig så mycket. Så jag kunde inte betala dina, så sa han, jag skulle kunna ge dig en håka till på krita, sa jag. För inte jag så noga när jag håller det för klifthåret för 3 år, så nu kan jag göra ännu, sa jag. Men folk är nog underlig den där vägen. Då tog jag boken och så kastade jag den i spisen och brände upp det där, så sa jag, nu börjar vi från början. Det var ju enda vägen till kunderna att de kom tillbaka. Ja. Väl, ja, nu arbetar jag nog hårt. Det går mest en del på vad de kallar kontraktarbete. Nu och så har de ju det här motorsågarna förstås. Men på ett vis så är det ju nog lite hårt. Det är ju en person som hänger an till det där. Men det var nog hårdare, tror jag säkert, att börja såga ner det i 8-10 fot trä. Jag kommer ihåg ett trä som var 14 fot en väg och 16 den andra vägen. Det var i cederträ. Och vi hade längsta såg, det var 10 fot lång. Så vi hade och katta från sidan och hugga ut från sidan så vi skulle kunna räcka igenom. Det är största såg. Men nu tror jag att det var nog hårdare, skulle jag säga, den där tiden. För det var ju mest allt gjort med hand. Hugga. Så nu kör du ut det där underkatter vi kallar med det här sågen och så. Men det gjorde det med yxen den tiden. Så det var nog hårt arbete. Då var min svärfar gammal och menar som så, Jan, kom upp nu till Port English så ska jag få köpa aktier från mig billigt, sa hon. Ja, det blir ju bra, sa hon. Då Så jag började ju arbeta i Finnair-fabriken här då. Och det gick ju vann för 11 år. Men jag blev sjuk först jag kom hit så att jag sträckte mig och började blöda på insidan. Så jag blev sjuk och låg på hospitalet en längre tid. Och det var 3 eller 4 månader som jag kunde göra någonting. Jag blev så svag. Jag har nog inte tid att jag språkade om sjukdomen och vidare. När jag klämde det där fingret utav mig så blev jag lite nervös förstås. Jag såg handsken gick upp med tången och då tittade jag på fingret så var det halva utav. Det var benpipan stack utav bara. Det klämde utav det. Men det blödde inne så jag gick till kampen då. Och bytte om underkläder och tog några bättre kläder på mig. Och så kom en som hette Tightline Jansson som tog mig till hospitalet. Ja, då vi kom dit och jag gav mig någonting så jag somnade. Och det var syster min brors fru där. Och så frågade hon och doktorn, ska jag få komma hem, sa han. Nej, sa doktorn, han får nog komma hem, men han måste ta en taxi eller också en buss eller strykar. Då vi kom hit så tyckte jag, det var så fint med det så vi gick hem och gick och åt någonting först. Då. På kvällen så gick jag till en dans. Ja, det gick bra. Men då började det där fingret värk. Och värk nu så hemskt så jag tror jag skulle dö. Då får jag ju hem förstås, för det var det där chock som kom upp, förstår jag. Att nu är nog pojken nöjd att gå hem. Ja, vanligtvis på söndagar när du arbetar i skogen så får vi ju nog ner så det. Först då jag arbetade, det var inte vanligt att gå ner varje vecka. Kanske en gång i månaden gick man ner, så låg man runt och i skogskampen och tvätta kläderna och så hade vi en sån där tina där och så en sån där burk som vi hade spikat på en stake och stötte det där och hängde upp det. Men jag kommer ihåg en gång då vi hade en stor sida då fällde jag med Jan Jansson. Det här var nog någonting oförståndigt gjort, men jag ska nog ta dem i alla fall. Ja, vanligtvis så är det de ihåliga sidorna. Då vi la in hundekatten dit trädet så går så kom vi på det här stora hålet. Och kunde det vara stort träd så det var hårt och såg. Så sa jag, men jag ska krypa in där, jag såg från insidan. För det var så stort hål så jag stod och såg på insidan. Och det gick bra, men så sa han, jag tror det får börja komma ut igen, jag tycker det börjar knak, sa han. Då sa jag, men tror du jag törs gå ut, sa jag, för kanske är fatig jag är underkatt. Jag hade bättre stat där, sa han, bäst som är så farlig. Så jag kröp i en kone där, i det tre. Och då så inte blev jag någon skada, men jag kunde droppa någonting, något råttet stoff från toppen utav det där hålet. Ja, det var nog dumt gjort. Men så var det. Ja, då man kom till stan, var det någon vidare nöje, så var han så blyg, flickorna vet du. Det var det här, det var ju så lite som språkade svensk. Och så var det lite stor på sig, inte brydde sina vidare i loggarna, för det var ju så mycket beundrare som aldrig de ska ha de gamla land, de där gamla flickorna. Men det blev nog så stolta, så man tyckte som så att då man gick på en dans så sa man, ska jag få en dans? Nå, let's see, jag har 1, 2, 3, 4, 5. Jag har 6 ute. Ja, nå, inte ville man vänta på så länge som 6 dansar till få en dans. Så man kunde ju sådär förglömma. Men det var ju nog, det var nog dåligt för en ung kar. Så satt man på det här cigarr eller poolhallarna det kallar. och roa sig där och spela något kort och så bortåt. Men inte var det någonting. Man hade nog hemlängtan så här, säkert.
Ja.
Så jag säger nog sånt så jag... Då, om du lär dig ett yrke förstås så är det nog mycket bättre. För jag har funnit ut det där skogen, det var nog det värsta som man får slita. Då blev man ju folkrädd och började arbeta i raksalongen, så blev man känner folk. Och det har alltid varit så det språk som jag, så jag fick nog kunderna alltid. Och då skojar man har ju att gå efter människan förstås. Man frågar sig där, det kommer in, säger jag. God dag. Hur står det till? Det regnar idag. Och det blir toffväder idag. Du finner ut vad den där har för ämne han vill språka om. Om man inte säger någonting bara sådär, så låter man honom vara i fred. Man blir som man kan nästan säga på en person om man kommer in, om det tycker om honom eller inte. Det där att man börjar känna människan så bra. Och ibland så brukar jag tänka, ja men det där skulle komma inom 10 minuter för ett hårklipp. Men det mestendels så kom det också den dagen upp 10-15 minuter då jag tänkte på det. Ja, jag vet inte mer. Men ja, det var en barberare. Då var nästan det var lite utav varje. Om det var en demokrat, om den kund kom in som var en demokrat, så var det en demokrat. Och kom en republikan in där, så var det en republikan. Och kom en socialist, så var det en socialist. Och kom en kommunist där, så hade det varit en kommunist, så gick det. Det var enda vägen att hålla kunderna till komma tillbaka förstås. Det var nog den tiden då jag var barberare, så var det en lag. Vi hade en lag i barberarunion att vi fick inte klippa negrarna. Som var ju skamligt förstås. Men då var det en kvinna som var barberare som var svart, en egen kvinna. Och men det gick nog gubbarna, för hon klippte håret billigare hon förstås. Så det gick nog dit ganska många och fick håret klippt där. Men nu hade det måste ändra lagen, så nu är det nog att picka nu. Om en egen kommer in nu, så måste klippa håret. Som är ju naturligtvis rätt. Jo, nu hade man ju olika personer där och raser. Och många indianare kom också över. Som var ju som andra människor, men de skulle aldrig låna dem några pengar, för det fick inte något tillbaka. För det var protektan för genom government att man inte får ge dem någonting. Och inte fick de dricka brännvin heller och något sånt där. Det gick ju och söp, de fick ju från såna här som sålde det mot lagen, och så blev de på fylla och så blev de tokig och landade i butkan och så bortåt. Ja, när förbudslagen kom in så hänt kunde det stoppa folk som att dricka. Det nästan ser ut så att om du förbjuden att ha någonting, så ska du ha det. Så började gör moonshine och hemkok, vad de kallar det, och sålde det alltid över. En liten pint var ju $2 för en.